If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det äntligen dags för avsnitt 36 av Bagge och Brobacke podcast. Det är den 26 januari 10.01 och jag sitter här med min eminenta poddkollega David Bagge. Välkommen!
Tack! I studion är vi båda folk.
I studion är vi. Mm. Kul att se dig. Första gången
detsamma.
I år.
Ja.
Ser fräsch ut.
Ja, långhårig och jävlig. Men det ska bli bättre nu när jag är på benen.
Det ser bra ut. Trenden är i rätt riktning, eller vad säger du?
Just det.
Ja. Du, hänt en del sedan förra veckan.
Det kan man minst säga, ja.
Kan vi lugnt säga. Jäklar, det har varit ordentligt med fart, ordentligt volatilitet. De trenderna som började året har fortsatt att spela ut, det vill säga brutal techslakt. Har faktiskt fortsatt den här veckan och det har ju närmat sig i princip panik i mycket. Vi fick en ränta som började handlas ner ganska snabbt, men som har lugnat ner sig lite. Vi ser en enorm relativ styrka i råvaror. Mitt i bäsen igår när liksom breda index var ner otroligt mycket, så stänger liksom XLE brun energi på 4% upp och så vidare. Råvaror fortsätter handlas bra. Value ändå försvarar viktiga nivåer. Vi ser Europa också försvarar viktiga nivåer. Så att, jag tror du sa väl det. Du pratade väl om någon typ av riktig panik som vi inte hade riktigt sett förra veckan.
Och den kom ju.
Och du fick panik.
Den kom.
Du fick panik. Så att det är väl bara en liten sådär, en kort sammanfattning. Men Bagge, vad har vi mer att prata om? Du brukar ju alltid... Alltid gör den här recapen så bra, så jag låter dig inleda.
Ja, inleder med en liten recap då. Som du säger, ruggiga slag på börserna sen förra onsdagen, eller redan innan den onsdagen. Men som du nämnde, så det vi sa då var att vi saknade någon riktig sån panikdag där put-call ratio exploderar, volymen exploderar, VIX exploderar. För det hade vi inte haft innan när vi satt förra veckan på onsdagen.
Värt att säga det, förlåt jag bryter in, men värt att säga också är att några av de här kontrakten som verkligen har åkt på stryk här nu var ju fortfarande precis på linjen där, typ small cap i USA och så vidare, och S&P var ju faktiskt fortfarande över liksom sina viktiga stöd då.
Ja, exakt, som vi faktiskt har kommit ner lite under nu. Men och då sa vi förra veckan då att vi borde kunna se den här typen av panik kring lösen. Och det är ju inte ovanligt att vi har en botten måndagen efter lösen. Och i måndags då var det ju dessutom lite mer rubriker om ryssen och så vidare. Kanske spädde på sentimentet lite, jag tror inte det vägde in så där jättemycket. Men både här på hemmaplan och framförallt i även i Europa, det var en bred nedgång får man säga. Vi var ner 4% lite cross the board. Men då fick vi också det vi eftersaknade. Vi fick de här spikarna som vi saknade, och vi fick ju volymen i USA. Med handelsvolymen på SPY var ju den högsta sen VIX-kraschen exempelvis 2018.
Ska jag berätta något annat coolt då? QQQ-ETF-en.
Exakt.
Mest handlade någonsin sedan den noterades 1999 i måndags. Största volymen någonsin. Sen finns det en caveat där, att det är såklart att eftersom att marknaden är värderad högre, så ja, men liksom ändå mest omsatta någonsin sen den noterades 1999. Ja, det är rätt intressant. Också handelsdagen efter den näst största OPEX expiry någonsin.
Ja. Nej, det satte sina spår, kan man säga. Och det här då tolkar ju jag fortfarande som en kraschbotten, framförallt efter att de här nedställen eller den här massiva volymen kommer liksom efter minus 12% på S&P sen på 3 veckor, eller minus 23% på Nasdaq 100 sedan toppen i november. Och det behövdes någon sån här riktig urblåsare. Och sen är ju frågan då, det här som blir lite klurigt, jag som är liksom bearish på helåret och höll föreläsning förra veckan, kanske en del av er lyssnare som lyssnade in på den i fredags, jag höll en för Linköpings universitet under torsdagen, har jag även en fastnående tweet på Twitter från i början av januari, men med lite targets på S&P och så vidare, och jag tycker fortfarande, eller på samtliga börser, och jag tycker att vi borde ha en nedgång som matchar typ en 38-50% av uppgången sen coronan. Det kommer ju göra då att vi får en betydligt högre botten än corona, så jag ser inte framför mig lite så här minus 50%, men från topparna minus 20-25 någonting. Och fortfarande är det så att min största liksom förvåning skulle bli om vi liksom ser det redan nu, att vi ser, vi kommer ner på 3,6 på S&P redan nu i Q1. Jag tycker mig dock fortfarande se att liksom vi ska ha varmluft kommande veckor. Tidigare snack om mars-april. Får se lite om det orkar ända upp dit. April brukar ju vara en stark månad. Det är ofta många år man har gått bort sig faktiskt under februari och sen håller det i sig till april ändå. Med lite volla såklart. Det kommer ju vara väldigt hög volla i resten av Q1 också, ska man komma ihåg. Jag tror inte det blir någon smooth sail liksom, att det bara tugga på 0,2 per dag upp här. Men det som är ju att det är väldigt högt upp nu till. Nu studsar det väldigt bra i börsen idag. Men likväl så är det ju högt upp till gamla highs. Mm. Och det som ser bäst ut, det tycker jag fortfarande är då, som du nämner själv, det är Europa. OMX exempelvis ser ju inte allt för dåligt ut.
Nej, vi är över där vi var 20 december. Ja. Jag förstår att det känns panikartat. Jag menar, nedgången var väl något av det största vi sett på väldigt många år.
Mm.
Men vi har ju fortfarande inte brutit rangen. Vi har ju fortfarande så här handlats sidled. Nu är vi, alltså nu i liksom när vi spelar in här 10.08, nu handlas vi vid apriltoppen. Vi är över december, alltså 20 decemberbotten. Vi är över första decemberbotten. Så att, har raset gått väldigt, väldigt snabbt? Ja, har vi gjort någon teknisk skada på nedsidan ännu i OMX eller i DAX? Eller i Japan, eller i industrials, eller i många index ute i världen. Nej, det har vi inte gjort ännu. Vi är kvar i samma range.
Inte faktiskt heller i det. Och det är väl viktigt att ha med sig kring Fed och så här nu de här dagarna. Vi har ju heller inte haft någon breakout i dollarn. Så att, och kopparn ser fortfarande liksom bra ut. Råvaror generellt. Så att det är ingen bred risk-off, utan det är... Det här är liksom en aktierelaterad risk-off, framförallt inom tech och tillväxt. Och tittar vi, jag snackade med kollegan här innan podden. Vi har ju rätt mycket nordisk high yield och så. Har ju inte alls rört sig i år. Faktum är att vår bondportfölj är upp 1,2% i år. Så att det är ingen bred liksom... Det är
fast nordisk high yield rör sig nästan aldrig.
Nej, aldrig. Det är fabricerad marknad. men ändå, det är ingen bred liksom, risk-off. Den kommer ju komma om börserna fortsätter vika skarpt. Då kommer det ju bli så generellt, de här blandmandaten. Men har en bondportfölj som är flat eller upp och börsen är 20, ja, men då kommer du ju börja sälja ner i bonds för att vikta in aktier. Så men, är det ju. Men det är vi inte. Ja.
Om allt ska ner, om vi ska få liksom corona 2020 februari-mars-rörelsen, då handlar man ju inte upp energi och olja och basmetaller och agriculturals på nya högsta.
Nej.
Det gör man inte.
Nej.
Det ser ju mer ut som en våldsam rotationstrade än en all risk off trade.
Exakt. Ja. Exakt. Och jag tror den där ålrisken kommer senare, men den tror jag, det är nog i så fall kanske maj, början av sommar där. Som det blir. Men jag tror att vi ska upp en vända först då. Sen är det inte givet att vi måste sätta en ny all time high på S&P. Det är en bit upp, men best case då är liksom, ja, att vi tar igen i alla fall typ 61% av den här nedgången. Då är vi på 4,6 och vi skulle kunna leta oss upp mot 4,8 också då. Men där i krokarna.
Jag tror både i S&P 500 och i Nasdaq eller QQQ så är det vissa nivåer som jag tycker att så här, de behöver tas tillbaka för att man ska ha liksom en säkrare studs där eller få någon typ av studs. Och då är det samma nivå som jag nämnde förra veckan, 4500 på S&P. Jag tror att det är farligt under där. Och i QQQ då så är det 350 US-dollar.
Mm.
Det var botten i oktober 2021. Det var botten i juli 2021. Man kan i alla fall definiera sin risk mycket, mycket bättre om man tar traden över den nivån än under. Jag tycker att under så finns det fortfarande så mycket spelrum ner till nästa viktiga stöd då.
Ja, och i den här volatila marknaden, jag menar när ett index som på måndagen i USA är ner liksom 4,5% för att sen liksom rusa upp 4,7%, så är det ju, det är väldigt viktigt att ha en som alltid väldigt viktigt att ha en plan för sin handel. Därför rör sig ett världens största börs med 9% intradag, så är det ganska lätt att gå bort sig under den dagen om man sitter för nära skärm, kan
så
man
är
säga.
Det. Så är det.
Så att det...
Motsvarande nivå på Nasdaq, jag nämnde QQQ där, 350, det skulle vara 14 500, och vi handlas nu till 14 400, så att det är ju inte så långt kvar innan man får en tydligare definierad risk. Nej, på nedsidan. Nej. Tycker jag, och det kan man väl ha med sig.
Och på nedsidan generellt då, för resten av Q1, skulle liksom det här, säg 4200 då, om vi rundar av lite måndagsbotten här på S&P, skulle den brytas med kraft, ja då kommer det se betydligt brunare ut. Men då skulle jag också vilja se i samma veva då en breakout i dollar och så vidare, för att se att det blir en riktig risk ofta. Men där är vi inte nu, och jag tror inte, ska jag betta på någonting, så tror jag inte att det sker här i närtid heller.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, ska man prata lite rapporter?
Det tycker jag.
Börja smyga igång. Både här hemma. Sandvik var i förra veckan. Vi hade Atlas Copco igår. Kom väl in lite mjukare. Men aktien stängde ner 5%, men estimaten kommer upp i marknaden en 2% på den rapporten, så det är väldigt många banker som höjer Atlas till köp idag då, efter nedgång på typ 17% year to date. Även det finaste verkstadsbolaget vi har i Sverige faktiskt kommer ner. Netflix var ju det stora kortet i USA hittills. Det var ju ner 22% på sin rapport då. Fortsatt ner efter. Däremot så har volymen nu varje dag avtagit. Vilket är någonting man brukar se innan i alla fall innan det bromsar upp. Borde väl kunna studsa lite även där, kan jag tycka. Microsoft tog sig emot initialt igår kväll efter stängning. Väldigt svagt. Var ju ner 8%. Men man lyckades prata upp den på kolet och stängde plus en jämfört med ordinary close då. Så att det var en fin, riktigt fin reversal i Microsoft då. Bankerna, det är ju USA, de har kommit in, kom ju in svart förra veckan. Det pratade vi om i förra podden. Lite sämre drag i bankerna generellt och ökade kostnader. Här hemma var det framförallt Ericsson som stack ut igår. Riktigt stark rapport, rakt igenom. Lönades med en uppgång på nära 8%. Idag har vi Essity då som kommer in på den svaga sidan och kommer ner då. Men det är torsdag och fredag som rapportsäsongen rullar igång på allvar då. Men som vanligt, väldigt stor skillnad mellan bolag och hög volatilitet.
Jag äger ju lite banker borta i USA, bredde XLF-ETF-en. Mm. Och det var också ganska faktiskt, den behöver ju absolut försvara de här bottnarna nu. Men den handlas ju fortfarande över den där toppen från 2007, det vill säga runt $38. Och det fanns en relativ styrka igår, stängde på plus faktiskt.
Ja, det gjorde den.
Mycket stängde,
ja,
jag såg. Så att... vi kommer tillbaka till räntan hela tiden. Det var ju tre scenarion som jag pratade om och även pratade om i det
upp,
här.
Upp, ner eller sidled?
Ja, nej, men snarare den här liksom hastigheten på US 10-year.
Ja.
Det jag tror skrämde marknaden mycket var att vi fick en snabb räntenedgång här. Och då blir alla så här, men vad fan, räntan går ju ner, borde inte täcka upp då? Nej, det är en risk-off i det momentumet. Däremot så har den räntenedgången stannat upp och jag är inte så säker på att det här var toppen i räntorna. Tittar vi på då, om vi går tillbaka till råvarutraden, så ser vi liksom ändå en styrka. Vi ser att Eurobund eller bunden har stannat upp där under 1% och det ska inte sådär, US 10-year lite under 2, det ska inte sådär jättemycket till för att vi ska göra nya högsta i räntan, nya lägsta i obligationerna. Och då är det ett fortsatt boomer race, ett fortsatt value race. Och det tycker jag man ändå ser på var den relativa styrkan finns när det säljer på så här mycket. Mm. Att det kommer ändå in köpare i liksom, ja, med materials och energi och så vidare och så vidare. Så att det scenariot lever fortfarande, att vi får en fortsatta räntor upp, fortsatt bra boomer trade. Och kanske en tech-tillväxt som i alla fall inte fortsätter att spåra på nedsidan, men handlas relativt sämre då.
Ja, det är intressant för att jag är nästan i andra kampet där.
Vi började, that's what makes a market.
Ja, ja. Vi var uppe på 1,90 vill jag minnas förra podden. Lite som vi pratade om då. Vi började faktiskt smyga in i lite bonds via en ETF som heter US 10 LN som är
gav bra noterade, skydd, misstänker jag.
Ja, noterade i London. Ja, den stack upp. Vi var upp en 2,5, upp 2% på den. Nej, jag tycker rent tekniskt faktiskt att det ser ut som ett toppbygge här i krokarna i amerikansk tioåring. Fed kommer ju avgöra det såklart ikväll, högst troligt. Det jag ser framför mig, det är ju att vi kanske får en liten lugnare nedgång till typ 1,5 eller något, 1,5%. Samtidigt som faktiskt också dollarn viker ner lite här kommande månader och... Det behöver inte betyda att liksom value och så ska gå dåligt. Därför att jag tror att det blir en lite mer risk-on i marknaden generellt. Däremot är det ju så att mycket tech-namn, tillväxtnamn, det har vi pratat om tidigare, men mycket grejer är ner 70-80% sen topparna. Och det är inte liksom, och även Netflix då, som är ner över 30% här på kort tid.
Mm.
Det är inte alls liksom omöjligt att du får en studs på 15-20% namn.
Nej, alltså ska den här marknaden vända upp brett, då måste ju de här utbombade techbolagen vända upp. Så är det ju liksom. Vi kan inte ha fortsatt nedsida i tech och tillväxt och tro att det andra ska gå bra. För att vi snackade om den här Bofa sist och att det hade sålt så mycket tech och så vidare och så vidare. Men det visar väl ändå rörelsen sedan dess att det är fortfarande en väldigt crowded trade.
Ja, så är det.
Och det verkar inte som att råvaror har blivit crowded. Så att det blir ju spridningseffekter då när folk äger så mycket av det, och även om man tror att man är liksom äger någonting brett, typ S&P 500, så är man ju jättetiltad mot tech då, så att vi kan inte se och så jag tycker det är jättepositivt att vi ser de här studsarna nu även där. Det stärker liksom hela uppgångsscenariot.
Ja, absolut. Det håller jag med om.
Även om kanske inte Nasdaq, som du säger, ska göra någon ny topp. Det ser ju snarare troligt ut att den kanske inte ska göra det.
Ja, det är en rätt bra uppsida dit.
Men det är ju alltid positivt när det inte blir panikförsäljningar, såklart.
Och ska man nämna, nu har ju redan Fed kommit när ni lyssnar på den här podden då. Men det blir ju det stora eventet den här veckan. Väl hedgat som alltid, ska man komma ihåg. Det som är det intressant att se, det är ju att det var ett väldigt hawkish mötesprotokoll 4 januari. Då toppade börserna med buller och brak och kommit ner kraftigt sedan dess. Då är ju frågan om Powell och Fed kommer vara mer hawkish eller lite mer duvaktig jämfört med förväntningarna som nu ligger då, i och med det protokollet då, som har satt börsen ordentligt då. Jag lutar väl lite åt att det blir en relief på Fed ikväll. Jag tror att han kommer säga att han kommer absolut inte backa på räntehöjningar sådär, men att man kommer upprepa det här, att man kommer vara data independent. Jag har svårt att se att...
Dependent, eller?
Just det.
Inte independent.
Nej, dependent, sorry. Nej, men jag är liksom svårt att... Makro liksom har börjat rulla över. Makro som har kommit in den här veckan rullar över. Så jag har svårt att se att man skulle liksom dra till med en 50-punkters höjning som en del är rädda för redan i mars här då. Som vi sa förra podden, så är det väldigt, väldigt ovanligt att Fed gör den typen av stora höjningar. Utan jag tror man kommer höja... Liksom, säg att man höjer 25 punkter och sen kommer man vara väldigt beroende av data framöver då. Inprisat i marknaden är 4 räntehöjningar i år. Det är 100 punkters höjning då. Och ytterligare 2-3 höjningar under nästa år. Sen så vill man ju också banta balansräkningen. Och jag har lite svårt att se att man liksom kommer hinna med allt det här innan börserna liksom säger ifrån ordentligt. Därför jag tror inte att det blir en liksom lugn seglats med liksom 7-8 höjningar på rad och att man börjar banta balansräkningen i sommar. Det kommer liksom... marknaden kommer tvinga Fed att vända om innan man är i mål. Det är inte sagt då att börserna mycket väl kan liksom, komma ner till de här liksom mer bear target på så här 3 och 6 på S&P. Men där någonstans så kommer ju marknaden säga ifrån att Fed får lätta på bromsen igen då.
Nu brukar inte jag lägga allt för mycket tid på att tänka på vad Fed ska göra och säga, men var det inte så här... Fick inte Powell backa från sist när vi försökte göra ungefär samma sak hösten 2018 jo, där det handlades ner mycket och var det plunge protection team och det sattes bra press på att nu får det fan ta bottna här i slutet av 2018 där.
Skillnaden då var ju faktiskt att man redan hade börjat. Dels hade man ju inte nollräntor och man hade redan börjat bantat. Då höll man ju på att banta balansräkningen. Till skillnad från nu har man ju börjat prata om det. Då sattes ju S&P 20% på ett kvartal. Jag menar, vi var väl ner som mest här 12,5 på 3 veckor. Bara av att man började liksom diskutera det. Så det visar ju lite att det kommer knappast bli en enkel övning att göra den här gången. Det ska man nog vara väldigt medveten om. Men det som kan vara intressant också då, eftersom att Fed redan har kommit när ni lyssnar på podden, det är fredagen. som har en ganska stor makroskörd i USA under svensk eftermiddag. Det kommer core PCE, det är inflationsmått som Fed tittar väldigt noga på. Vi har också employment cost index, det är alltså löneinflation, också någonting som Fed tittar väldigt noga på då. Och sen har vi då januari Michigan consumer sentiment index, kommer med i en bild av lite mer långsiktiga inflationsförväntningar. För tanken är ju här att, och det är ju även prisat liksom i marknaden, att inflationen pikar någon gång i Q1 här. Sen har ju den blivit mycket högre än vad Fed trodde från början när den var transitory. Nu är den uppe liksom på 7%. Det är bra långt över deras target på 2%. Och den, givet som vi var inne på i början här, råvaror och så vidare fortsätter upp, så kommer det ta längre tid förmodligen innan den pikar. Men vi kommer kunna se lite halmstrån till det i alla fall då, troligtvis på fredag då. Och i så fall så kan det nog bli så att långräntorna kommer ner och det är mer stabiliserade börser. Men som sagt, vi har Feden är ju det stora den här veckan då. Prata lite index, det har vi gjort va?
Ja, jag tycker jag sitter och kollar nu. OMX börjar röra sig uppåt 2300 igen.
Mm.
Så det är inte spårat ur där ännu, tycker jag. Som sagt, det gick snabbt, men nivåmässigt så har vi inte brutit något på nedsidan ännu. DAXen är upp en 2,7 här nu och upp över 15 400. Ser stabilt ut ändå. Eurostox liksom jättekraftig studs här. Positivt såklart. Kopparn pressar på högsta. Så att vi ser ju helt klart en styrka i råvaror, styrka i saker utanför USA. Vi ser lite intressanta grejer som börjar hända i Brasilien bland annat, både på relativ basis. Där kan vi titta, om vi tittar på en bred Brasilien ETF, prisar den antingen S&P 500, så testar vi liksom nivåer som vi inte har sett på 20 års sikt, eller på 20 år, och studsar. Och även om du tar emot resten av världen utan USA, alltså VEU, så två relativa grafer där som ser bra ut. Men även om du kollar på den som egen ETF, så ser den ju faktiskt upp i år ett par procent. Så vi ser ju verkligen relativt styrka.
Visst.
Och du kan prata om, ja, Kina har vi pratat om också, det är också upp i år liksom. Det verkar ju vara som att du hittar mycket relativ styrka ute i världen om man blickar ut lite från grejer som har underpresterat så länge mot USA.
Otroligt länge. Vi minns ju Hongkong förra året, var ju minus 16 year to date, och liksom USA satte väl nästan 30% upp, va?
Så jag tror det är viktigare att ha en bredare diskussion än bara värde och tillväxt. Ja. Vi måste också prata om USA, icke-USA. Vi måste prata om liksom om andra delar också då.
Nej, sen ska man inte glömma bort heller att i fredags, som också faktiskt väger in i att det kommer in lite köpare fall i marknaden, till skillnad från i början av, eller det vi har haft i januari hittills, det är ju att i fredags var ju det största blackout window för amerikanska buybacks. Så 91% av bolagen i USA som inte fick köpa tillbaka sina aktier för att man ska rapportera sina Q4-rapporter, och nu när de allt eftersom kommer släpps igenom då, så kan ju bolagen börja köpa tillbaka aktier igen. De flesta aktier har ju dessutom satt sig ordentligt, så man kan ju tänka sig att ledningarna är ganska sugna på att dra igång programmen ganska snabbt. Goldman Sachs estimerar att vi ska ha buyback på $975 miljarder i år. Det är $4 miljarder per dag som bolagen då ska köpa under året då. Och sen kan man väl också tänka sig att vi har sett det lite faktiskt tidigare nu senaste veckorna, att vi vet ju att bolagen generellt har ju väldigt höga kassor där ute, och det är väl inte omöjligt att vi får se lite mer M&A-aktivitet här kommande månader, kommande veckor heller för den delen. Och vi brukar prata lite sentiment. Jag hade med det i min föreläsning i fredags. Sentiment är ju vad det är. Man kan väl säga att det är ganska liksom, Fear and Greed Index visst inte ner på liksom något så här liksom nollan som det var i covid.
Men där bara, så vi lägger in den där då. Det är ju fortfarande mycket momentum och mycket bredd i den indikatorn, mer än vad det är en ren sentiment. Exakt. Alltså sådana saker som inte är mean reverting. Bredd och momentum är ju inte mean reverting. Nej. Så att den ska man vara försiktig med och alltså, jag vill påtala det i alla fall.
Exakt. Men tittar man på typ AII där de faktiskt frågar vad man tror om S&P kommande 6 månader, så är ju spreaden där mellan andel bulls och andel bears förra veckan är nere på minus 26. Riktigt många bears i marknaden. Det brukar, som vi brukar säga, det är inte ofta då som det liksom bara brakar igenom.
Mer än mars 2020 tror jag att det är faktiskt.
Ja, det är den nivån om inte annat. Och bulls då nere på typ 24%. Så att det har ju satt sig ordentligt, och en spread däremellan då, så är det kring nivåer som liksom brukar vara, liksom, i alla fall om man exkluderar coronabotten. Även där var vi liksom nere kring de här nivåerna, men där fortsatte det ju ner ytterligare då. Det gick ju så snabbt där en vecka, det satte sig 15% på typ 2 dagar. Men i häradet så har det liksom inte varit, du ser inte den här typen readings liksom på och egentligen inte att det borde bara fortsätta skära rakt ner 20% till heller.
Alltså ska vi, om vi kommer tillbaka och tittar på lite säsongsmönster och sådär, så var ju faktiskt avslutningen av året, början av året var riktigt stark. Mm. Och det är historiskt en väldigt bullish indikation för de första Q1, de första månaderna på året. Så att även om det har varit, vi fick julrallyt och sen har det liksom kraschat ordentligt, men hitta köpare tillbaka nu, pratade lite om OMX liksom. Om vi säger så här, nu ser jag, om jag tittar på lite såna här kortsiktiga retail-volymer, hur folk har positionerat sig här, om titta på DAX här till exempel, nu ser jag att 70% är korta här nu. Och det är klart att jättefer, snabb nedgång, sentimentet är väldigt bäsat. Om du då får många som ska gå in och blanka studsen upp, då alltså det blir liksom verkligen, då drar det verkligen uppåt. Du kan få ett rally bara på alla kortsiktiga spekulanter som ska in och blanka det här.
Ja.
Jag hade varit betydligt mer oroad om liksom köpvolymerna var uppåt en 70% för kortsiktiga spekulanter. Men så ser det inte ut. Nu har det vänt liksom. Så att du kan få den typen av så här short covering rally, ett rally som liksom som skär igenom det här negativa sentimentet och går lite längre än vad många tror då. Sen tycker jag alltid att det är så svårt att göra prediktioner för långt i framtiden, så att liksom, det är lite som att kolla på vädret, att ju längre man tittar framåt desto mindre signifikans får det liksom, på något sätt, det är svårare liksom.
Men även den här sommaren borde bli varmare än vintern. Nej, men det är väldigt mycket tabeller ute i marknaden från olika mäklare också. Hur det har sett ut vid tidigare tillfällen när vi har haft den här typen av starka drawdowns på väldigt kort tid. Eller hur det har sett ut då vid snabba turnarounds i USA exempelvis, som i måndags. Jag såg en tabell från Sentiment Trader på Twitter då, Russell 2000, som nu är ner då över 20% på mindre än 3 månader. Det har historiskt, det här är data då sedan 80-talet, inträffat 6 gånger tidigare, innan nu då. Och det man kan säga är att på en vecka till en månad har det varit typ 50-50 att börsen står liksom står högre, eller utfallen varit 50-50. Däremot så när man blickar längre fram, då börjar det hända lite mer grejer. Vi har haft en uppgång på 2 månaders sikt på 2,4%, 3 månader 15,2, 6 månader 13% och 1 år i snitt 28%. Och ju längre man tittar, desto större andel blir då positiva när man kollar den här datasamlingen då. Men kort sikt enligt den här då, och då tänker man då en till 0 till 2 månader egentligen, eller framförallt 0 till 1 månad, så har man inte haft någon sån här jätte man behöver inte ha jättebråttom in, för tidigare har i alla fall blivit någon form av dubbelbotten eller så vidare, men sen tittar vi framåt 3 månader, 6 månader, 1 år så har det ofta stått högre, och på 1 år har det alltid stått högre vid de tidigare tillfällena då. Ja, så att vi får se. Vi, som sagt, vi spekulerade in botten kring lösen efter lösen. Den ser ju, givet dagens uppgång framförallt, så kan man, tycker jag, man kan säga att vi fick en stark reversal upp här nu. Sen får vi se med Fed och sådär ikväll. Det kanske blir lite mer kortsiktigt bottenbygge kommande dagar också. Men jag tror att Fed måste vara väldigt, väldigt hawkish för att det ska skära rakt ner igenom. Vi ska få en bred risk-off, dollar upp och så vidare.
Och då är det väl, de som kan säger väl att då väljer man att då är inflationen det viktiga och inte börsen.
Mm.
Och som sagt, Powell har ju han har ångrat sig förut.
Ja, låt se. Mm. Ja, nej, annars har inte jag så det jättemycket mer på
agendan.
Nej, precis.
Nej, men vi kan väl åter slå ett slag för riskkontroll, portföljdiversifiering.
Mm.
Liksom just det här, vi har pratat om det många gånger under förra året, att inte gifta sig med trades eller investeringar, det är bättre att dejta dem.
Mm.
Och det visar väl både liksom rörelserna i krypto, rörelserna i tech, och liksom vara ödmjuka inför att vi vet liksom aldrig vad som kommer hända, och börjar vi med att definiera vår nedsida och risk, så tror jag liksom att man i alla fall kan undvika. Vi kommer alltid göra fel. Vi kommer alltid ha förluster, men vi kanske inte låter det springa iväg för mycket.
Obegränsat.
Nej.
Ska man avsluta kanske bara med, har du gjort några affärer?
Ingenting.
Nej.
Jag har suttit på händerna.
Ja.
Jag ville se att det här stabiliserades.
Mm.
Och det tycker jag i det liksom, absolut största delen av portföljen är ju råvaror och value och saker som liksom som gynnas av en stigande ränta, så att det har ändå hållit ihop bra. Vissa grejer, nya högsta som jag nämnde, Olli, XLE och sådär. Så att jag har inte gjort någonting och kommer nog, givet att det inte liksom spårar ur det här, kommer jag nog addera lite på dem. Sen kan jag även, jag är inte någon tech-hatare som sagt. Kan vi få upp QQQ över 350, kan vi få lite stabilisering i de grejerna vi pratade om, e-sport ETF förra gången och lite så här. Börjar det se bättre ut, så jag tar gärna ett studsbett där, lite kortare, men då vill jag nog ändå se att de nivåerna börjar liksom försvaras, så jag enkelt kan definiera min risk. Men som det ser ut nu, backdrop med sentiment, att ändå viktiga nivåer i de kontrakten jag äger har hållit ihop, så tror jag även om volatiliteten har varit stor här sedan förra veckan, så förväntar jag mig fortfarande uppsida veckor, månader framåt här. Sen var det slutar, det får vi ta då. Det tar vi då.
Nej, och det vi har gjort sedan förra veckan, inte så jättemycket faktiskt. Jag köpte QQQETF, vi gjorde en resa redan i januari. Ganska snabb, gick på 4,5% i vinst på 2 dagar den gången, sen släppte vi den. Köpte tillbaka den här kring de här nivåerna. Tycker spelare som sagt en studs även i tech då. Även köpt in SPY ETF:en kring de här nivåerna. Tycker att det känns som en bottenkänning i USA här. Det vi har gjort annars på derivatsidan, inte så jättemycket. Vi har köpt en call på OMX, lösen i maj, 2400 nivån. Gjorde vi igår, så den borde betala sig fint idag. Och sen så gjorde vi en till sån som gjorde i fredags, gjorde vi i måndags, att vi ställde en säljoption på S&P 10% ner. För den fick man 3,8%, för vollen har ju kommit upp så pass bra, så de har egentligen kudde på nära 14% ner från i måndags. Det är ganska långt ner, då pratar vi liksom 3850 nivåer och så vidare. En liten längre sådan. Tanken är, det är ett halvår. Tanken är inte att sitta och krama den ett halvår, utan kommer vi upp här ett par veckor, vålen kommer ner, så kommer man kunna stänga den med bra profit eller köpa tillbaka den betydligt lägre än vad man fick in för den. Och för de pengarna så köpte vi en call då med 5% strike upp då med lösen i maj, tror jag att det var. Så det är väl det vi har gjort, sådär, lite, liksom, lite bredare sådana liksom, strategier. Ja, i övrigt har vi inte sådär, fortfarande en, liksom en hel del kassa. Vi är liksom inte någon gång under det här året har varit liksom all in, det är vi fortfarande inte. Så att, ja.
Ja, men det är skönt, alltid skönt på lite torrt krut.
Ja, men jag tycker det är ändå den marknaden så. Vi är liksom. Ja. Det är liksom, ja.
Du, tack Bagge. Kul att se dig på fötterna. Kul att vara i studion. Det alltid, blir alltid lite enklare och bättre dynamik av någon anledning när man sitter mitt emot varandra.
Ja, visst blir det.
Tack alla lyssnare. Ta hand om er. Tänk på risken. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott.
Yes. Hej. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.